Johannes evangelium kapitel 10 och därifrån ska vi läsa de 11 första verserna. I dagens tema som heter den gode herden, och det är Jesus som talar här. Jag säger er sanningen. Den som inte går in i fårfällan genom porten utan tar sig in från ett annat håll, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom porten, han är fårens herde. För honom öppnar portvakten och fåren lyssnar till hans röst. Han kallar på sina får och nämner dem vid namn och för ut dem. När han har fört ut alla sina får går han före dem och fåren följer honom eftersom de känner igen hans röst. Men en främling följer dem inte utan flyr från honom, för de känner inte igen främlingens röst. Denna liknelse berättade Jesus för dem, men de förstod inte vad han ville säga dem. Då sa Jesus till dem än en gång: jag säger er sanningen, jag är porten till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är porten. Den som går in genom mig ska bli frälst, och han ska gå in och han ska gå ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de ska ha liv, och liv i överflöd. Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. Ska vi be. Herre, vi tackar dig för dina ord som är levande och underbara. Tack för den här berättelsen, tack för den här texten, Herre, och jag ber Gud att du ska tala genom din ande och ditt ord till oss idag, så att vi får mat för våra själar och liv i vår ande och helande till våra kroppar, Herre. Tack att du har någonting att förmedla in i våra liv. Hjälp mig att tala och hjälp oss att lyssna, i Jesu namn. Amen. En beskrivning som på Gud och hans folk som återkommer gång på gång i Bibeln är just bilden av herden och hans jord. Och det står i psalm 100 så här: tänk på att Herren är Gud. Han har gjort oss och inte vi själva till sitt folk och får i sin jord. Och kanske den mest älskade psalmen av alla som vi redan har sjungit här. Men jag tänkte vi skulle läsa den tillsammans också. Så om vi reser på oss så läser vi. Kan ni se texten? Ja, bra. Vad härligt. Annars kanske ni kan den utantill. Så läser vi den här tillsammans. En psalm av David. Herren är min herde. Mig ska inget fattas. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Om jag än vandrar i dödsskuggans dal fruktar jag inget ont, för du är med mig. Din käpp och stav, det tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar, och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Och allt folket säger, men predikan är inte riktigt slut än, varsågod och sätter. I den texten vi läste från Johannes evangeliet så säger Jesus: jag är den gode herden. Han sätter sig, eller han proklamerar den plats som han har, att han är inte bara vem som helst. Han är Herren som är vår herde. Jag säger er sanningen, börjar Jesus. Och det är ofta han börjar så. Som det står i gamla översättningar: sannerligen, sannerligen säger jag er. Och grundtextordet är faktiskt ett ord på hebreiska som är instoppat i den grekiska texten, där ordet amen, amen. Så är det, så ska det bli, låt det så ske. Så att Jesus betonar ibland väldigt tydligt när han liksom talar och säger nu ska jag berätta någonting riktigt, riktigt viktigt. Och jag tänker i den här tiderna som vi lever i, det är 1000 olika röster om allt möjligt och många ska liksom definiera. Så det är så skönt att kunna liksom veta att Jesus talar alltid sant. Han talar sant om Gud, han talar sant om människan, han talar sant om livet. Så vi kan liksom luta oss tillbaka när vi hör de här orden när Jesus säger, jag säger er sanningen. Han är en gode herden som talar goda och sanna och levande ord. Vi är hans jord. Vi är skapare, läste vi där. Han har gjort oss och inte vi själva. Vi är skapare som människor till Guds likhet och till Guds avbild. Och psalm 139, vers 14 står det. Vi är skapade underbara. Gud är nöjd med sin skapelse. Gud, när han skapade, såg han att allting var gott. Och vi känner varandra. Så beskriver Jesus förhållandet mellan Gud och människa som var avsikten och som är avsikten. Han säger, han kallar på oss vid namn. Han går före, vi följer efter. Han känner oss vid namn. Han vet, Gud vet vad du heter. Gud känner, och Bibeln drar det lite längre, till och med i Uppenbarelseboken så står det att vi ska få ett nytt namn. Vårt rätta namn. Någonting som Gud har faktiskt tänkt. Så att jag är tacksam för att jag heter Lasse. När jag gick i skolan på lågstadiet på Funkaboskolan i Kalmar så var det 4 som hette Lasse eller Lars eller Lars-Erik eller Lars-Göran eller Lars-Bertil eller vadå. Men jag heter ju egentligen Lars, men det är bara när mamma är arg. Då kommer Lars fram. Lars! Då vet man, då har man gjort någonting. Och var det riktigt illa som kunde låta Lars Anders, då visste man, nu får man lägga benen på ryggen och dra. Men Gud, han har ett riktigt namn, han känner oss vid namn. Och en dag när vi kommer till himlen så verkar det som att vi ska få nya namn. Jag ska inte lägga för mycket beton på det, men jag tycker det är fascinerande. Att Gud ser oss, vi är inte anonyma. Du där käre broder. Nej, han vet vem du är. Han vet allt om dig och han älskar dig. Vi känner igen hans röst. Och frälsningen, det är ju faktiskt att lära känna honom som redan känner oss. Och som älskar oss med en evig och sann kärlek. Och därför så är vittnesbördet hos många som kommer till tro, det var som att komma hem igen. Det var nytt. Det var helt nytt. Men det var ändå hemma. Jag kände igen det. Och det är så det är med Jesus. Hur känner vi igen Jesu röst? Ja, först och främst i ordet. När vi läser berättelserna om Jesus i evangelierna så målas bilden upp av vem han är. När vi ser honom agera i olika möten med människor, när vi hör vad han säger till människor, så är det som att det målas upp en bild av vem Jesus Kristus är. När vi ser honom ge sitt liv på korset, när vi läser om uppståndelsen, när han spränger dödens ramar och blir levande igen, så lär vi känna den här boken. Det är en levande bok. Den skapar en relation mellan mig och Gud. Och början på Bibeln är ju berättelsen om hur Gud skapar ett folk och hur folket vänder Gud ryggen. Men hur Gud gör allting för att återställa denna relation och lovar Messias ska komma. Och han ska ställa allting till rätta. Guds ord. Det är där du lär känna din Gud. Om du inte hör Gud tala kanske genom tankar och fysiskt med dina öron, så kan du läsa Gud i skriften. Det är den primära källan till relationen med Jesus Kristus. Men också samtalet. Kommunikationen, i bönen, i lovsången, när vi sjunger ut helig, när vi sjunger ut att vi tillber Gud, när du kommer med dina bönämnen, dina tankar, din oro, allting inför honom och delar det med honom, så är det ett sätt där din relation, du lär känna hans röst, du förstår vem han är. Och om inte det vore tillräckligt, så har Gud gett en ytterligare oersättlig källa. Han har gett en helig ande in i våra liv. Jesus sa så här: jag ska be Fadern och han ska ge er en annan hjälpare, sanningens ande, som ska vara hos er. Och han ska visa på höjderna, på bredden, på längden, på djupet, i skrifterna. Och han ska tala till er. Och det han visar, det ska förhärliga mig, det ska visa vem jag är. Han ska inte berätta av sig själv, utan han ska uppenbara Kristus in i våra liv. Och därför kan vi, likt aposteln Paulus som ropar ut i Filipperbrevets 3:e kapitel och 10:e, jag vet inte om han ropar, men han skriver i alla fall: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse och till och med bli delaktig i lidandet och i en död som hans. Alltså, Paulus var så inriktad på Jesus. Han ville lära känna honom som kände honom från början till slut. Det är frälsningens underbara gåva. Och vi är hans jord. En jord, det är mer än en person, eller hur? Det är oftast mer än två. Han har en jord, han har en samling med människor. Vi är Guds folk tillsammans, du och jag. Så säger Jesus så här: att den som inte går in genom fåfällan, genom porten, utan tar sig in från ett annat håll, han är en tjuv och en rövare. Och han vill betona att det finns ingen annan väg till frälsning och räddning än honom själv. Och Bibeln är glasklar, vi kan ta nästa vers där. I Apostlagärningarna 4:10. Hos ingen annan finns frälsningen, och under himlen finns inget annat namn som människor fått genom vilket vi blir frälsta. Och nästa: jag är vägen, sanningen och livet, och ingen kommer till Fadern utom genom mig. Jesus talar här om tjuvar och rövare som har kommit för att försöka förstöra. Men så talar han också i slutet om tjuven, djävulen, människosläktets stora fiende, som har ett helt annat program, en helt annan tanke än den Gud har. Och redan från början av skapelsen så gör han liksom sitt inbrott, och genom list så stjäl han det som rätteligen tillhörde Gud. Han stjäl människan. Han lockar, han ljuger, han förleder människan att överträda det enda budet Gud hade gett människan. Och på så sätt så fick han mänskligheten i sitt våld. Och där börjar mänsklighetens stora tragedi. Och Jesus, han säger, tjuvens program är att stjäla, slakta och döda. Och det blir också mänsklighetens berättelse efter syndafallet. Men redan vid fallet, när Gud konfronterar Adam och Eva och ormen, så är det som att han delar vad som kommer komma. Han säger så här, jag tror jag har den på bild. kan ta nästa där. Precis, första Mosebok 3:15. Jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan och mellan din avkomma och hennes avkomma. Han ska krossa ditt huvud och du ska hugga honom i hälen. En del kallar det för protoevangeliet, för evangeliet. Det är liksom en dunkel bild av det som sen uppenbaras i skrifterna och får sin fullkomning när Jesus Kristus träder in i den här tiden. Gudasonen, Gud som blir människa, träder in här och han vandrar våra vägar. Och en dag när han vandrar, då får Johannes döparen se honom och säga: se Guds lam som bär bort världens synd. Det är Jesus Kristus. Jesus köper tillbaka genom korset det som djävulen stulit från Gud, människan. Så vi är inte bara skapade av Gud, vi är också friköpta av Gud genom Jesu Kristi blod på korset. Skapad och friköpt av honom. Vi ser dock tjuvens verk rakt in i vår tid. Bibeln säger att djävulen vet att hans tid är kort och därför gör han allt vad han kan för att få människan att inte släppa taget om sin synd. Ju kortare tiden är, desto större verkar vreden vara hos själafienden. Och genom människors synd emot Gud och mot varandra och skapelsen så ser vi så mycket tragiskt ske. Och det går liksom inte att ta in vidden, tänker jag, av den sorg och förtvivlan som den 12-årige pojken till mannen som sköts på en öppen gata i Skärholmen häromdagen troligtvis känner. Att få se sin pappa skjuten. Eller det mörker som driver en 12-årig finsk pojke som var mobbad i skolan att ta med sig vapen till skolan och skjuta sina vänner. Eller dessa meningslösa krig från plats till plats till plats till plats. Och idag vaknar vi upp och hör att Iran har genomfört en massiv attack emot Israel. Och det är så att man knappast kan ta in alla de här sakerna, men allt detta ligger i tjuvens program. Han kommer för stjäla, slakta och döda. Och innan vi går vidare på predikan så ska vi ställa oss upp och så ska vi ta en stund av bön. Varsågod, vi står upp. Och så ska vi be om Guds fred och Guds frid. Det är inte två olika saker, Guds fred och Guds frid. De är sammanvävda med varandra. Eller hur? Så vi ber om det. Fader, i Jesu namn. Låt ditt rike komma och din vilja ske. Vi ber om fred och vi ber om frid. Och vi ber att vi som är här ska få vara fridskapare och fredskapare i den här tiden. Herre, vi vill be för vårt land, för den kriminalitet och för den attityd i de här olika gängen som finns, som visar på utanförskap och allt möjligt och där man har tappat respekten för liv. Och vi ville be för den familjen, den pojken vars pappa blev skjuten på öppen gata. Om din nåd, om din kraft och om din styrka. Vi ville be om mod att inte hatet och hämndens vågor ska liksom få eskalera. Utan vi ville be dig om frid och fred. Vi ville be dig Gud, Herre, om beskydd för människor. Vi ville be dig Gud om besinning för en ung generation. Vill du be dig för en 12-årig pojken som blev mobbad och utsatt på olika sätt och som i sin desperation inte visste bättre eller var frustrerad och tog till det han hittade och begick detta dåd. Be för honom. Be för dem som blev drabbade, deras familjer, Herre. Och då vet vi att detta är bara liksom, det är bara liksom toppen på ett isberg i den tid där tjuven gör vad han kan för att stjäla, slakta och förgöra. Och så ber vi också om fred i Mellanöstern, Herre. Vi ber om fred i Israel. Vi ber om fred på Gazaremsan. Vi ber om fred med Iran och alla de här sakerna. Vi ber Gud att ditt fredsrike ska bryta fram. Vi ber för Ukraina. Vi ber heligande om fred och frihet, Herre. Tack att du är fredsfursten. Jag tackar dig för det. Jag tackar dig för att ditt rike är fridens och fredens rike. Jag tackar dig för att ditt rike är av ett annat slag än världsliga riken. Och vi ber dig, helige ande, om nåd i denna tiden, Herre. Nåd i denna tiden. Men vi ber också att du ska hjälpa oss att inte leva i rädsla, i fruktan och frustration. Utan veta att det evangelium vi har fått, som vi lever av, som är vårt levebröd, är fredens och fridens evangelium. Och gör att fiender kan lägga ner vapen och kalla varandra för bror, kalla varandra för syster och bli delar av samma andliga familj. Tack för att du har en vision, Herre, att en dag ska det stå människor från alla folkstammar och språk och länder och de ska prisa dig. Och jag tackar dig för att det kommer vara en brokig blandad skara, Herre. Halleluja, Jesus. Av systrar och bröder, av män och kvinnor som står där i härlighet i evigheternas evighet. Och nu vill vi vara med och proklamera ditt rike, Herre. Vi ber så i Jesu Kristi namn. Amen. Varsågod och sitt. Halleluja, Jesus. Vi gick alla vilse som får, säger Jesaja kapitel 53. Och i Romarbrevets tredje kapitel och 23 vers så står det: alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men ingen punkt. Utan det fortsätter. Och det är stora skillnaden, kära vänner. Och de förklaras rättfärdiga som en gåva av hans nåd. Därför att de är friköpta av Jesus Kristus. Det här slutar aldrig att fascinera mig. Det är... kristen tro är inte att Gud godkänner och välkomnar de rättfärdiga och de goda. De som har fått till det. Det är inte det. Det är att Gud rättfärdiggör de förlorade, de vilsnegångna och ger oss nåd. Det vi har att göra, det är att vända oss bort ifrån synden. Bort ifrån vår egen väg och säga: Gud, jag kommer nu. Förlåt mig mina synder för Jesu Kristi skull. Och ge mig din nåd. Och så får vi ta emot det. Det tycker jag är helt underbart. Istället för att få till våra liv och visa på vår duktighet, så får vi säga som det är: jag behöver din nåd. Jag behöver din frälsning. Jag behöver ditt liv. När Jesus dog på korset så var det för våra synder. Det var för våra synder. Han tog det straff som rätteligen tillhörde oss. Det tog Jesus. Det var våra synder han bar i sin egen kropp. För att vi skulle få fred. Frid. När han uppstod från de döda så är det det yttersta beviset på att nu finns det en ny och levande väg till Gud som har öppnats. Det han talar om här. Jag är porten. Jag är vägen. Jag är dörren. Nu finns det en ny och levande väg i Jesus Kristus. Nådens väg. Nådens underbara väg. Den står öppen. Den står öppen. Och ingen människa kan stänga den vägen. Den är öppen. För var och en som tror på Jesus Kristus som sin Herre och frälsare och säger Gud, nu kommer jag. Och det är det, ni vet den här fantastiska gamla psalmen, Amazing Grace, förunderlig nåd. That saved a wretch, ett vrak som mig. Wow. Underbara evangelium, underbara Jesus Kristus, underbara nåd, underbara frälsning, underbara hopp för den här världen. För det här är inte ett internt, liksom terapeutiskt, religiöst budskap, utan det är världens frälsning. Det är världens frälsning. Jesus för världen givit sitt liv, öppnade ögon. Herre med giv. Halleluja. Liv. Tjuvens program, det var att stjäla, att slakta och döda. Jesus program är, jag har kommit för att de ska ha liv. Och liv i överflöd. Det är natt och dam, kära vänner. Det är två helt olika program. Jesus kom för ett liv i överflöd, ett liv för den här tiden. Och ett liv för evigheten. Inte antingen eller, utan både och. Evigt liv är, står det i Johannes evangelium kapitel 17 vers 3. Det är att lära känna Jesus Kristus. Det är att lära känna honom. Då planteras ett liv här, det som blir född på nytt. Det är ett nytt liv som inte kan dö, även när kroppen sjunker ihop och inte funkar som den ska. Eller sinnet kanske inte ens funkar som det ska. Så finns det ett liv som aldrig kan dö. Och det livet, det är Jesus Kristus själv implanterat här i oss. Och det är ju så oerhört bra. Så jag hörde ett halleluja någonstans där borta. Långt borta där, just det, där var det. Amen. Halleluja Jesus. Och en dag så kommer till och med dessa kroppar vi har att uppstå till ett nytt liv, till ett andligt liv. Det planteras någonting, men det uppstår någonting annat. Vi kan ta nästa bibelvers. Och Paulus, jag tycker han skriver så fantastiskt. Han säger så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa varje dag. Vår nöd, han förnekar inte nöden, men han säger vår nöd som är kortvarig och väger lätt. bereder åt oss en väldig och överväldigande härlighet som väger tungt och varar i evighet. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot det osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Det finns ett liv som aldrig kan dö. Och Kristus, det livet självt är. Det finns här. Han är den gode Herren Jesus Kristus. Och han leder oss alltid rätt. Han leder oss aldrig fel. Har du tänkt på det? Var till vägen? Hur ska jag hitta vägen? Hur ska jag? Du vet, Jesus, han leder dig alltid rätt. Han är mer angelägen att du ska komma rätt än vad du själv är. För vi läser ju psalm 23. Han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Han har satt sitt, eller som det står tror jag i Bibeln 2000, sitt namn till ära. Han har satt sitt namns ära att leda en bångstyrig församling, kyrka på rätta vägar. En bångstyrig enskild person som du och jag på rätta vägar. Han har nog fullt upp att göra, men det är ju tur att Gud är herrarnas herre och konungarnas konung. Och på något sätt, hur det går till, så kommer hans vilja att ske i allting. I allting. Allt ska bli sammanfogat i Jesus Kristus. Alltihopa. Hur Gud får ihop det vet jag inte, och det behöver jag inte veta heller. Men jag litar på honom. Jag tror på honom. Och jag har bestämt mig att jag ska följa honom. Han leder oss alltid rätt, men inte alltid på lätta vägar. Ibland går vi genom dödsskuggans dal i mörker och dimma. Kan vi tro att till och med det är hans ledning för våra liv? Kan det till och med i de erfarenheterna bryta fram en tillbedjan? Kan det till och med vara så att när Kristus tillrättavisar oss så är det hans väg? Kan det till och med vara så att vår sorg som vi bär kan bära en god frukt? Ja, jag tror det. Jag tror det. För alternativet till det vore väldigt hemskt att tänka. Gud leder oss på rätta vägar för sitt namns skull, även om det går. Eller när det går, syns jag även ta bort det ordet. När det går genom dödsskuggans dal så är det på rätta vägar. Men det verkar inte som att vi stannar där, va? Eller hur? Utan från dödsskuggans dal så verkar det finnas ett bord inför våra ovänners åsyn. Ett huvud som smörjs med olja, en bägare som flödar över. Men ibland kan sträckan synas lång i den där dalen som du är inne i. Men det är inte din slutdestination. Vad är det? Jag ska åter få bo i Herrens hus. Hur länge? Evinnerligen, för evigt, för evigt. Paulus säger, jag har kämpat den goda kampen. Jag har fullbordat mitt lopp. Jag har bevarat min tro. Det är en god kamp, men det är en kamp. Och där han går före följer vi efter. Och vi går aldrig mer ensamma när vi följer Jesus Kristus. Han är sannerligen, verkligen den gode herden. Jag kan ta nästa bibelord. Som blir det sista så på skärmen. Jesus säger till sina lärjungar: var inte rädd, du lilla jord. Er fader, er far har beslutat att ge er riket. Är du en i Guds jord? Har du tagit emot frälsningen i Jesus Kristus? Då har du inget att frukta. Hur fruktansvärt det än verkar. Idag är dagen för dig att ta emot Jesus Kristus. Att följa med honom. Att låta efterföljelsen av Jesus Kristus bli ditt livs stora ärende. Du får komma. Och du får lämna dina synder. Det sämsta du äger. Och så ger Jesus dig det bästa han äger. Sin rättfärdighet. Du får lämna ditt eget självbygge. Och din egen prestige. Ja, men jag klarar mig ganska bra. Jag tycker jag får till det här. Jag tycker att jag får till det där. Och jag tycker att jag förstår det här. Och, ja, men jag är inte så... Det går ganska bra för mig. Håller inte en millimeter. Du behöver inte. Tvärtom. Så motverkar det. Det som Gud hade tänkt. Nämligen att ge nåd som en gåva. Du kan lägga ner både synden och självbygget och prestigen. Och lägga ner det och vända om. Till honom som står med en öppen famn. Det är dags för en ny tid i ditt liv. Härligt ljud. Det var signalen nu. Det är dags för en ny tid i ditt liv. Det är dags för en ny tid. Halleluja. Det står i Apostlagärningarna 2. När ordet träffade hjärtat, då frågade de Petrus och apostlarna: vad ska vi göra för att bli frälsta? Omvänd er och tro evangelium. Och låt er alla döpa, så ska ni få den helige ande. Som gåva, löftet gäller er och era barn och alla de långt borta som Herren och Gud vill kalla. Vår far har beslutat att ge oss riket. Som kristen i ett land som Sverige kan man känna sig uppgiven. Man kan minnas fornstora dagar. Samtidigt så ser man hur kristen tro allt mer marginaliseras. Det kan vara lätt att tappa modet. Men den lilla jorden har löftet om Guds rike. Och det är ju faktiskt så att vi behöver få en självbild. För det finns... Det är nämligen så att Guds rike går fram varje dag och det sker under hela tiden. Hela tiden kommer människor till tro på Jesus. Hur det än är, låt oss följa herden på de vägar han leder oss. Ingen anledning till rädsla när Jesus Kristus är en gode herden. Vi ber tillsammans. Halleluja Jesus. Jag tackar dig för att ditt ord ska få bära frukt i våra liv. Till tillväxt, till liv och kraft, Herre. Och jag ber dig helige ande att du talar in i våra hjärtan den här stunden. Be för eftermötet, Herre, när vi får be med och för varandra, Herre. Låt din härlighet och din helighet vara utgjuten. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Vi ska ta en stund nu till förbön. Och du ska få ge respons på det här budskapet som jag har talat. Jag vill säga till dig som har följt med och följer med oss på YouTube. Du kan be en enkel bön. Vi sjunger i en gammal sång så här. Vad dig möter, käre vän, här på din vandringsstig. Och säg det då till frälsaren, nog vill han hjälpa dig. Och så sjunger vi. Och det ska ske att vem som helst av Herren nåd begär skall från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Och om du ej kan bedja så förträffligt som du vill, så kan du bedja barnsligt, din fader lyssnar till. Och det ska ske att vem som helst av Herren nåd begär skall från all synd och nöd bli frälst och vara där han är. Du kan be tillsammans med mig. Herre, jag kommer nu och jag lämnar mitt liv i dina händer. Min synd, det som vittnar emot mig, men också all mitt självbygge och min egen rättfärdighet. Tack att jag får lägga ner det vid Jesu fötter. Och Herre, du har burit det på korset. Jag ber dig, Herre, rena mig. Ta emot mig. Och jag vill göra det till mitt livsprojekt. Att vandra i dina fotspår. I Jesu Kristi namn. Amen.